Välkomna till den nya podcasten Snacksalig med mig Anders Nissen
och med mig Stefan Sjökvist. Och det här är ju första avsnittet av den här podden.
Yes, så vi kanske ska förklara varför vi kallar podden för Snacksalig.
Ja, någon kanske tycker att ordet Snacksalig får jag med tankarna till pratglad, pladdrig eller vad det nu kan vara. Men vi har valt det medvetet ändå. Vi tycker det är lite roligt, ett riktigt roligt namn. För att den här podden tänkte vi snacka mycket. Vi kommer prata mycket om allt möjligt. Och vi kommer komma in på sidospår och diskutera fram och tillbaka olika ämnen.
Fast jag tror vi är rätt bra på att hålla en röd tråd.
Hoppas det i alla fall. Men ordet salig tycker jag är så fint att ha med. Snack salig. För ordet salig, det är inte bara som i modern svenska att det har betydelsen lycklig, utan salig, det är ett gammalt svenskt ord som betyder frälst. Man blir salig av nåd, man blir frälst av nåd. Och det här är ju en kristen podd. Så vi tyckte det var bra. Det är en kristen podd där vi snackar mycket. Snack, salig, kort sagt.
Just det. Och salighet, det är ju en djupare lycka som man också har med sig när man är nedstämd. Så har man ändå det objektiva, att man har syndernas förlåtelse och frid med Gud och evigt liv. Så det handlar inte direkt om hur det känns, även om man kan bli väldigt glad av det också.
Ja, det ska man ju säga när det gäller glädje. Man känner ju glädje, man skrattar och man har roligt med sina vänner. Men den sanna glädjen, den sitter mycket djupare. Den sanna glädjen, saligheten, det är ju en förtröstan på Jesus Kristus, som du sa, Anders. Och den finns ju där även när man sörjer. Även när man är ledsen till det yttre, så har man i grunden, i hjärtat, en frid med Gud genom Jesus Kristus. Det är den sanna lyckan, den sanna saligheten.
Det kommer nog vara lite av ett tema för den här podden, att vi kommer fokusera på det objektiva. Både när det gäller den kristna trons innehåll och även skäl för den kristna tron. Vad finns det för objektiva skäl att vara kristen? Och det leder ju till en viss bredd av frågeställningar.
Ja, för i den här podden så vill vi prata om allt möjligt, som vi sa. Vi vill gärna komma in på sådana frågor som apologetiska frågor som: finns Gud? Kan man veta att Gud finns? Är Bibeln sann? Vi vill komma in på kanske specifika bibelfrågor. Hur ska man förstå det här bibelstället? Vad är det för skillnad mellan gamla och nya förbundet? Hur ska man se på judarna idag, kanske? Israel idag? Hur ska man se på frälsningen? Hur ska man se på missuppfattningar? Det finns ju mycket missuppfattningar, eller hur?
Det märker man ju när man rör sig lite i kristenheten, att det finns väldigt många olika uppfattningar, och eftersom de skiljer sig åt och strider mot varandra, så måste ju vissa vara missuppfattningar.
Ja. Och det är väl därför det finns olika samfund.
Från början i alla fall.
Ja.
Var det ju så.
Sen kan det ju finnas andra anledningar till att det finns olika samfund. Personstrider och vad det nu kan vara. Men väldigt ofta handlar det om att man har satt förnuftet över Bibeln. Traditionen över Bibeln. Eller känslorna över Bibeln. Det brukar vara de tre sakerna som gör att man hamna snett läromässigt.
Så vi kommer ha ganska mycket att prata om. Men vilka är då vi? Anders heter jag, som sagt, och tjänar som pastor i Lutherska bekännelsekyrkan i Göteborg, i Heliga Trefaldighets församling. Och jag har inte vuxit upp som lutheran, utan blev medlem i Lutherska bekännelsekyrkan för 15 år sedan. Så att än så länge, så större delen av mitt liv har jag inte varit lutheran. Men hoppas att det hinner förändras. innan jag lämnar jordelivet.
Ja, jag heter Stefan Sjökvist. Och jag tjänar som präst, kyrkoherde i Sankt Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala. Och det har jag gjort sedan 1989 när jag blev prästvigd. Precis som Anders, så jag är inte alls uppfödd som lutheran, utan jag är, mina föräldrar är pingstvänner. Jag är hemskt tacksam för allt de har gett mig i form av bibelundervisning och den kristna tro som jag har fått från dem. Min farmor och farfar var pingstvänner, min mormor och morfar var pingstvänner, så det är mitt arv. Men jag skulle kunna säga att till skillnad från Anders så har jag nog varit lutheran större del av mitt liv i alla fall. För 1987, då vi blev medlemmar, jag och min hustru i lutherska bekännelsekyrkan, det är ju ändå när man mäter större delen av mitt liv. Ja, men då har vi tagit lite grann presentation av oss själva. Ska vi presentera kanske dagens avsnitt?
Det ska vi göra. Och då har vi just frågeställningen. Varför döper inte alla kristna sina barn? Det är ju något vi kan se i kristenheten. Vissa döper sina barn och andra gör det inte. Och från vårt perspektiv blir ju frågan, varför gör man inte det?
Ja, precis. Och har man en annan uppfattning kanske man säger, varför gör man det?
Ja.
Men vi ska ställa frågan, varför döper inte alla kristna sina barn? Ja. Så vad är det klassiska svaret?
Det finns ju flera svar som man möter. Just att små barn kan inte tro. De kan inte förstå vad dopet innebär och de kan inte fatta ett beslut att följa Jesus. Och de har ingen synd att vända sig om från heller, och även om de hade det så skulle de inte kunna omvända sig, för att det kräver en viss kognitiv förmåga, menar man. Men ofta finns det ju också något underliggande här, att man ser att i samfund där man döper barn så finns det många som är döpta men som inte har en kristen bekännelse. Och man inser ju då att det är någonting som inte stämmer här. För att dopet och den kristna tron hör ju ihop. Även om man i alla kristna sammanhang har personer som någon gång har döpts men som inte har en kristen bekännelse, så ska det ju inte vara så vanligt förekommande som det är i Sverige. Att de flesta är nog fortfarande döpta i Sverige, men en majoritet förnekar den kristna tron.
Jo, det klassiska är ju att folk säger så här, ja men om barndopet är rätt, ja men varför är inte alla dessa barndöpta kristna idag? Kolla liksom facit. Det här barndopet verkar ju inte funka. Det är ju så man ofta säger.
Det är ju en viktig observation också, att vi kan ju behöva tydliggöra det, att vi tror ju inte att alla som är döpta som barn är kristna. Utan förnekar man den kristna tron så kan vi inte hålla den personen för kristen.
Ja, men sen måste vi väl också säga att det påståendet är ju i sig fel. Det har ju inte med dopet att göra att folk, barndopet att göra att folk inte är kristna som har blivit barndöpta.
Nej, hade de inte blivit döpta som barn så hade de förmodligen inte haft en kristen bekännelse heller. Det som brister är ju att de har ju inte fått någon undervisning efter dopet, eller inte tillräckligt med undervisning.
Precis, det är ju det som felar. Det är ju helt enkelt Jesu missionsbefallning.
Just det. Gör folk till lärjungar. Inte bara genom att döpa, utan döpande och lärande dem.
Ja, Matteus 28. Och det är ju det som är, det är därför det ser ut som det gör. Och det här var ju egentligen svar på frågan om det här med barndopet och kontra avfallet. Alltså att folk faktiskt inte tror som enda är döpta. Det svaret är ju inte att barndopet är problemet. Svaret är ju att de som har blivit döpta inte har fått undervisningen. Och sen om man skulle se det som en effekt att ja, men barndopet gjorde inte det där som det var avsett för. Det är inte så effektivt, barndopet. Så kan man ju svara att det är samma sak när det gäller vuxendopet. Du kan avfalla ifrån det dop du har fått. Och det gäller ju även vuxendöpta. Jag känner ju väldigt många som är vuxendöpta som inte tror idag. Så man påstår att ja, men vuxendopet är effektivare. Ja, kanske. Men det finns ingen absolut. Alltså kanske i meningen att fler som är vuxendöpta är troende idag. Men i praktiken så är det inte så att vuxendopet är ett vaccin mot att avfalla från tron. Alla kan avfalla från tron. Och då kommer vi in på det här med tron. För då kanske någon undrar, vadå barndöpt och avfalla från tron? Vad menar jag nu? Menar du att ett barn som är döpt tror?
Just det. Då får man ju gå till skriften och Jesu undervisning. Hur undervisar Jesus om tro? Och han ställer ju fram de små barnen. I Lukas står att det är spädbarn till och med. De var fram spädbarn till honom. Och lärjungarna menar att de är ju för små. Men Jesus säger, låt barnen komma till mig. Och att vi som vuxna behöver ta emot Guds rike på samma sätt som de små barnen tar emot det. Så det förutsätter ju att spädbarnen tar emot Guds rike om man ger det till dem.
Det roliga är ju när man pratar med baptister så säger de ofta, eller vuxendöpande, troendedöpande, så säger de ofta du måste ha förstånd. Du måste ha vuxit till innan du måste förstå innan du kan bli döpt. Du måste förstå vad det här handlar om. Sen kan du döpa det. Men precis som du säger, Anders, där, Jesus säger precis tvärtom. Det är ju inte förståndet som gör oss, till kandidater för dopet, utan det är ju tron. Och tron ställer Jesus fram som föredömligt just hos ett barn. Ett barn kan tro. Det är till och med så att vi ska se på barnen för att se på hur en sann tro ska se ut.
Sen får man ju säga det att när man växer och blir äldre så blir det ju förstås ett innehåll i förståndet med tron. Alltså om man som vuxen inte skulle kunna redogöra för sin kristna tro, om man är normalbegåvad, så är det ju något underligt. Men att små barn som inte kan prata, inte kan redogöra för sin kristna tro, det är ju inget underligt, utan de har ju förtröstan på Kristus i hjärtat. Men innan de kan prata så kan de ju inte redogöra för någonting.
Vi kanske ska tydliggöra då att vi tror ju inte att alla barn av naturen är troende.
Just det. Och det är ju ett av skälen till att vi vill döpa barnen. Att Gud uppväcker tron genom dopet, bland annat. Genom dopet och genom ordet. Mm.
Ja, så tron hänger samman med dopet. Och det är också en sak som förs fram när man pratar om frågeställningen kring barn kontra troende dop. Det som Jesus säger i evangeliet, den som tror och blir döpt ska vara frälst. Så säger man, ser ni inte här, tron och dopet hör samman. Och då svarar vi, ja, men ni har ju helt rätt. Tron och dopet hör samman. Den som tror och är döpt ska vara frälst.
Och det är ju väldigt viktigt, för ofta i de här diskussionerna så ser man inte sambandet mellan dopet och tron. Dels just att dopet det finns ju uttryck på flera olika sätt hur dopet förenar oss med Kristus. Alltså att det skänker tron och på så sätt så frälser det oss. Men sen också att dopet och tron hör ihop på så vis att, eller man får säga att om man är döpt men inte har tron, så är man inte ett Guds barn. Utan dopet syftar ju till att föra oss till tro. Och utan tro har man ingen nytta av dopet.
Precis. Men om vi går in på den här texten då. Den som tror och blir döpt ska vara frälst. Har du inte hört det här många gånger, Anders? När man pratar med sådana vuxendöpare så säger de så här. Titta här. Det finns en ordningsföljd här. Det som tror och blir döpt ska vara frälst. Först ska du tro, sen ska du bli döpt för att bli frälst. Vad skulle du säga om den här tolkningen av den här bibeltexten?
Det finns ju ingen föreskriven ordning i texten, utan man måste ju nämna någonting före det andra. I texten i Matteus så har vi ju dopet först och sen undervisningen. Men inte heller det är ju något som egentligen föreskrivs, utan vissa får undervisning först och sen blir de döpta. Men växer man upp i en kristen familj är det naturligt att man blir döpt först och sen får undervisning. Men det går ju inte att nämna båda saker samtidigt, för då får man ju skriva orden på varandra. Det går inte att läsa.
Vi kan komma tillbaka till Matteus 28, gör alla folk till lärjungar. Döpande dem och lärande dem. Vi kommer tillbaka till den texten, så ser vi på den här texten om det som tror och blir döpt ska vara frälst. Vi börjar med den. Den som tror och, säger de, blir döpt ska vara frälst. Där fastnar man ju vid ordet och så tror man att ordet och är en tidsmarkör. Det vill säga, den som tror först och blir döpt sen, han ska vara frälst. Vi ska väl först kanske lägga in en sak här. Om man då betonar att tror först och blir döpt sen ska vara frälst. Att det är en... Att om en baptist skulle stryka under det så väldigt hårt, så innebär det ju praktiken att de här personerna måste ju hävda att dopet är frälsande, vilket vi tycker att det är glädjande, för vi tror också att dopet är frälsande. Men det är ju få baptister som hävdar att dopet är frälsande. Men om de ska vara konsekventa så skulle de i praktiken mena det. Men om vi nu ser på, vad heter det, det här ordet och som en tidsmarkör, kai är ju på grekiska. Vad skulle du säga om det, Anders? Kan man hävda att ordet och är en tidsmarkör? Att det betyder sen döpt? Först tror och sen blir döpt.
Inte mer än och på svenska är en tidsmarkör. Alltså, det är klart att man kan använda och som en tidsmarkör, men det ligger ju inte inneboende i ordet att det måste vara det. Utan det krävs ju något mer i texten för att man ska... Texten behöver ju ange att det här är fråga om en tidsföljd. Och det gör inte ordet och.
Kan du ge några exempel där på, i svenskan på när vi inte har och som en tidsmarkör?
Ja, då måste jag fundera lite. Kan vi säga till exempel, den som äter och dricker blir mätt och belåten. Det är ju, att man äter och dricker är ju inte något som behöver ske efter vartannat. Och det behöver i alla fall inte vara att först äter man och sen dricker man. Eller den som sjunger och dansar är ofta glad, kan man säga. Och då kan man ju sjunga och dansa samtidigt till och med. Det är ju inte en ordningsföljd som behöver anges med ordet och. Utan det är en lite konstlad läsning som det kan bli ibland i bibelutläggningen. Istället för att man läser texter naturligt som man läser andra texter.
Jo, men precis. Det här att man bara att man anger två verb. Och sen konsekvensen av den betyder ju inte att det finns en ordningsföljd. Så ja, men som Anders säger, den som sjunger och dansar är ofta glad. Jag menar, du måste inte sjunga först och dansa sen för att vara glad. Utan ochet säger bara att ja, det var där du gjorde. Det är två verb, vad man gör och sen konsekvensen, vad du blir. Och likadant, den som tror och blir döpt ska vara frälst. Så, och det är den bibelversen vill vi också lyfta fram. Att tron hör till dopet. Du ska ha tro. Du ska vara döpt. Det hänger samman. Och det gäller ju också barnen. Den som tror och blir döpt ska vara frälst. Och vi tror ju att Gud genom dopet föder en människa på nytt. Och den människa som är född på nytt, det är en människa som är troende.
Precis. Har vi några bibeltexter på det? Hur dopet föder människan på nytt eller något motsvarande?
Ja. Att människan blir född på nytt genom dopet, det är ju det som Jesus själv berättar om i Johannes 3. Och alla som har sina biblar kan ju ta fram sina biblar. Så läser vi därifrån Johannes kapitel 3. Och det här är ju Jesu möte med Nikodemus. Vi kan ju se där på Johannes evangeliets 3 kapitel och från den 3 versen. När Jesus samtal med Nikodemus så säger han till Nikodemus: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Vatten och ande. Där har vi en text.
Mm. Nu finns det ju vissa som säger att dopet passar inte in i det här sammanhanget. Att Nikodemus skulle aldrig koppla det här till dopet. Men om man tänker på den tid som var. Vad pratade man om på den här tiden? Johannes döparen hade just framträtt och det blev ju en väldig rörelse och väldigt mycket frågor kring honom och hans verksamhet. Så att dopet var ju en högst aktuell fråga, får man säga. Och fariseerna skickade budbärare till Johannes för att fråga vem han var och varför han döpte. Så det är klart att Nikodemus också hade tankar kring dopet. Vad är det som pågår här? Men först framträdde Johannes och sen Jesus. Sen om vi kommer till slutet av kapitlet så står det om både om hur, eller om det är början av kapitel 4, både om hur Johannes döper och att Jesus eller Jesu lärjungar döpte också.
Ja, det är till och med i 3 kapitlet.
Det är slutet av kapitel 3.
Ja.
Mm.
Så det är bara några verser längre fram som Johannes döparen dyker upp. Sen kan man fråga, alltså man måste ju man ska ju läsa texten naturligt. Född av vatten och ande. Ja, men om det inte är dopet som det handlar om, dopet som dyker upp bara några verser senare, vad handlar det här vattnet om annars? Vad är det för vatten det handlar om? Och där har jag hört väldigt många intressanta och roliga förklaringar av baptister, troende döpare. Då säger de så här: ordet vatten syftar i Bibeln på anden. Okej. Okay. Vart då någonstans? Ja, alltså vatten är ingen symbol för anden i Bibeln. Och om det skulle vara det, då är det ju helt jättemärkligt det Jesus säger. För då skulle Jesus i praktiken säga: den som blir född av ande och ande.
Mm.
Utan det naturliga att tänka, född av vatten och ande, det är det enda vatten som har med andlighet att göra egentligen. Och det är ju dopets vatten i nya förbundet. Vad är det annars för vatten vi pratar om? Jag har till och med hört förklaringen att ja, men det är fostervattnet. Vänta nu. Det här handlar ju inte om den första födelsen. Det här handlar om den andra födelsen. Den första födelsen har Jesus redan pratat om. För han säger det som är fött av köttet är kött. Det vill säga det som är fött av syndig natur är syndig natur. Då kan ju inte vattnet vara fostervattnet, för den har ju redan varit inne på. Den naturliga födelsen.
Det kommer precis efter. Och det kontrasteras ju precis mot födelsen av anden.
Ja, det är två olika födslar. Den första födelsen, de är född av köttet. Den andra födelsen, de är född av anden. Vatten och ande. Så det är dopets vatten. Och det är inte den enda texten som talar om att dopet föder på nytt.
Nej.
Vi kan slå upp en text till.
Och precis som du säger, det blir väldigt underligt om vatten är en symbol för anden här. För även om Jesus talar ju senare om hur strömmar av vatten ska strömma från den som tror. Och då talar han om anden. Då förklaras det i texten att då syftar han på anden. Och då säger han ju inte strömmar av vatten och ande. För det blir ju tårta på tårta av det hela.
Ja, men precis. Det finns liksom ingen logik i det egentligen. Men om vi nu ska gå till den andra texten som handlar om den nya födelsen genom dopet, så har vi då Titus brev. Och det är kapitel 3, och det är egentligen vers 5, men vi ska börja läsa från vers 4. Men det är, märker ni att det är kanske ganska enkelt att komma ihåg de här två texterna om dopet när man tänker på Johannes 3 och 5 och så Titus 3 och 5. Så du kommer ihåg, de två texterna handlar om nya födelsen. Men vi ska läsa från Titus brev kapitel 3 och så läser vi från vers 4. Vill du läsa, Anders?
Men när Gud vår frälsare uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare.
Just det. Ett bad. Ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande. Mm. Så det är inte bara, han frälste oss inte bara genom en ny födelse, utan ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande. Så det här har vi en text. Då har vi pratat en del om den nya födelsen. Så det är intressant, och den nya födelsen som sker genom dopet.
Vi har ju också texter som uttryckligen nämner dopet i sådana här sammanhang. Vi har Romarbrevet 6 från vers 3. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är begravda till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Så här ser vi ju hur dopet förenar oss med Kristus och med hans död och uppståndelse. Vi får ett nytt liv med Kristus genom dopet.
Ja. Jo, det här är spännande text. För när vi pratar om den nya födelsen. Johannes hade ju tagit upp i sitt evangelium det här Jesu möte med Nikodemus. Och Jesus hade ju samtalat med Nikodemus om att det som är fött av köttet är kött, och du måste bli född på nytt. Och köttets sinne är död. Innebär att Nikodemus var ju andligt död. Han måste bli född på nytt. Och Jesus talar om att bli född på nytt inom vatten och ande. Romarbrevet 6, som du var inne på, talar ju om den nya förelsen, men i andra termer. Hur skulle du utlägga texten om den nya födelsen i Romarbrevet 6?
Ja, att vi förenas med Kristus. Och det står ju hur vi dör och uppstår med honom. Alltså vi får ju ett nytt liv. Och det är ju vad den nya födelsen handlar om. Så att man blir ett Guds barn och får ett nytt liv som inte fanns där förut. Som innebär gemenskap med Gud och med Kristus.
Ja, precis. Så att det är ju, i praktiken är det ju nyfödelse att dö och uppstå. Det är ju definitionen på nyfödelse. Så, Och här står ju uttryckligen dopet. Som Anders var inne på här.
Och något som inte nämns här i Romarbrevet 6, är, i alla fall i början, är tron. Men när vi läser Johannes 3 så ser vi hur Jesus sen utlägger den nya födelsen, att när Nikodemus än en gång frågar så säger han ju att den som tror på honom har evigt liv.
Mm.
Så vi ser att det är olika termer och olika perspektiv. Från ett perspektiv så handlar det om vi döps och vi föds på nytt. Och från ett annat perspektiv att vi kommer till tro på den korsfäste Kristus. Och det är samma saker. Och det är så vi blir frälsta.
Ja, men precis. Tron och dopet hör ju samman. Vi var ju inne på det här med tron och dopet när vi tog upp det här i Markus 16. Med den som tror och blir döpt ska vara frälst. Och vi håller ju med om slutsatsen att tron och dopet hör samman. Däremot så är det ingenting som säger att tron måste komma först och dopet sen, eller dopet först och tron sen. Vi skulle säga att det hör samman. Och då kanske någon säger, ja men det där säger så där, att tron och dopet hör samman, det säger ju baptisterna. Det är ju inte eran lära, ni lutheraner. Men vad skulle du säga, Anders? Du nämnde att vi pratade tidigare om att vi lutheraner också håller samman tron och dopet. Hur skulle du kunna belägga det?
Luther skriver ju om det i Stora katekesen. Den invändningen fanns ju redan på den tiden. Att det är tron alena som frälser. Och Luther säger det. Att, ja, men det är ju det vi tror. Men tron behöver någonting att hålla fast vid. Han säger ju på ett annat ställe att tron och löftet hänger samman. Gud lovar någonting och så litar vi på Guds löfte. Och i dopet har vi ett löfte om evigt liv för Kristi skull.
Mm.
Så tror vi på det löftet att Kristi verk gäller mig, så är vi frälsta.
Ja. Ja. Vi var inne på Markus 16. Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på Matteus 28 också. För här har de också läst in en sorts ordningsföljd. Egentligen en ordnings... Jag skulle säga att om man skulle läsa texten som den står, så talar ju egentligen ordningsföljden emot det här så kallade troende dopet. Men... ja, vad står det i Matteus 28? Det är så, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Matteus 28, vers 19, va? Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Mm. Ha.
Vad är det för översättning då?
Då har jag Svenska folkbibelns översättning.
Just det, så det är lite modernare som inte använder particip. Som 1917 hade ju participen med.
Precis. Men jag tänkte innan vi går in på participen ska vi ta upp den klassiska missförståndet i den här texten. Är det okej?
Okay? Absolut.
Jo. En del som jag pratar med baptister, de säger ungefär så här. Jesus säger, gå ut och gör alla folk till lärjungar.
Just det.
Ja. Och så säger de så här. Ni ska sätta igång och göra lärjungar. Så gör lärjungar först. Och sen så ska ni döpa dem. När ni har gjort dem till lärjungar. I Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Vad skulle du säga om den utläggningen?
Vad ska vi göra efter det då?
Ja, just det.
Ska vi först göra lärjungar, sen döpa och sen sist undervisa?
Ja, sen ska vi lära dem att hålla allt för befallt er. Så du... Ja, precis. Ja, men det har ju korrekt invändning där. Vi märker att det håller ju inte samman grammatiskt. Och vi kanske ska förklara grammatiken här då. Ska jag ta den biten eller vill du ta det, Anders?
Jag tar det gärna.
Ja. Mm. Jo. Och nu ser på texten här. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Vad är det för någon grammatisk form? Jo, det kallas för imperativ. Det är en uppmaning. Och i grekiskan då står egentligen bara ett enda ord. Gör lärjungar. Det är ett enda ord. Eller mathevete kanske?
Någonting sånt.
Något sånt. Någonting sånt. Gör lärjungar. Det är hans uppmaning. Sen, det som kommer efter är två, om vi kollar på verben, det är två particip. Jag hoppas att det låter nu för teknisk, men det här är väldigt intressant. Det är två particip. Döpande, det är med Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Lärande, det är med att hålla allt väl, har befallt er. Och nu märker ni att jag läser det ifrån 1917 års översättning. Och varför gör jag det då? Jo, för participen har man inte tagit med i Svenska folkbibeln, inte heller i Bibel 2000. Det är nämligen så att participen håller på att försvinna ur svenskan. Tyvärr kan vi säga, för vi förlorar någonting. Vad är då particip för någonting? Jo, participen beskriver en pågående det är som ett pågående verb, ett beskrivande verb kan man säga. Ja, de här participen fungerar ju alltså som ett verb som beskriver ett verb som beskriver något pågående. Nästan som ett adjektiv ibland. Vi har det också i, alltså det har försvunnit ur till ganska stor del modern svenska, men vi har det här och där. Du hade något exempel där, Anders.
Vi har ju ofta i kollektivtrafiken, nya resande eller påstigande, så är ju det beskrivande att man är resande. Men vi har ju också, alltså man förstår ju när man pratar om sjungande, visslande, cyklande. Även om vi inte använder det så ofta.
Men om vi ska se på betydelsen här då. Jesus säger, gör alla folk till lärjungar. Det är uppmaningen. Det är uppmaningen. Och så säger han, baptisontes, döpande. Och så säger han, didaskontes, lärande. Gör alla folk till lärjungar, döpandes och lärandes. Så du har först en uppmaning och sen har du en beskrivning av hur uppmaningen ska genomföras. Gör alla folk till lärjungar. Genom att döpa. Genom att lära. Och det fanns ju gamla svenskan där. Gör alla folk till lärjungar, döpande dem, lärande dem. Då ser man att det har inte med ordningsföljd att göra. Utan uppmaningen finns. Du ska göra lärjungar och du ska göra lärjungar genom att döpa. Och genom att lära. Det är så man gör lärjungar. Så har det med ordningsföljden att göra. Och participen, precis som vilka andra verb som helst. Om det är två particip som står bredvid varandra i samma mening, så beskriver de ofta, så pekar de ofta tillbaka till en sammanhängande handling. Man kan ta ett exempel i modern svenska. Låt oss säga att jag skulle säga så här. Han gick till affären sjungande och tuggande tuggummi. Då är det, du beskriver vad han gör, men inte i vilken ordningsfull det han gör. Utan det är vad han gör just nu. Sjungande, tuggandes tuggummi. Så det är en odelbar liksom, handling. Inte en ordningsföljd. Ja, och i det här sammanhanget. Gör folk till lärjungar. Döpande, lärande. Har vi rätt ut den här texten mer? Eller behöver vi säga något mer om den här texten?
Man får väl säga det också, när vi tar det exempel, han gick till affären sjungande och tuggande tuggummi, att då är det ju något han gör parallellt. Han går är ju en sak och han sjunger och tuggar tuggummi är någonting annat som han gör samtidigt medan han går. Sen finns ju också, han kom cyklandes, alltså då kommer han ju genom att cykla. Så man får se, vad passar i sammanhanget? Är det något han gör samtidigt som huvudverbet? Eller är det här hur verbet genomförs? Och ser vi då på gör lärjungar, döpande och lärande, så är ju både dopet och undervisningen är ju sätt som man gör lärjungar på. Vi har ju sett att man förenas med Kristus i dopet i Romarbrevet 6. Och vi kan se på andra ställen hur man föds på nytt genom ordet. Och den som håller sig till Kristi ord blir Jesu lärjunge. Så här i Matteus 28 är ju participen, alltså döpande och lärande, det är sätten som vi gör lärjungar på. Genom att döpa, som vi sa, genom att undervisa. Det skulle ju vara en bättre översättning egentligen, kan vi föreslå till nästa revision.
Ja, precis. Precis, att man fogar till det genom att döpa, genom att lära. Man säger, har man det här nakna ocket så kanske man inte förstår att det är particip. Så det är så.
Och det här ocket är ju inte en ordagrann översättning, utan det är ju för att anpassa till modern svenska. Men man missar ju en del av innehållet.
Ja, precis. Vad bra, då har vi kommit in på ett par klassiska texter som är bra att reda ut och som ofta leder till missuppfattningar. Jag ska säga att det är inte texterna som leder till missuppfattningar, utan man använder ju texterna för sitt syfte då. Att försöka hitta en ordningsföljd som inte existerar i Bibeln överhuvudtaget. Utan det viktiga är att man är döpt och att man tror. Så tron och dopet hänger samman. Och då kanske man kan ställa sig frågan, men vad då tron och dopet hänger samman? Ett litet barn kan väl inte tro? Vad skulle du säga om någon säger det? Ställer den frågan? Ett litet barn kan ju inte tro. Vi var inne på det lite grann, det här med när Jesus talar om barnet som föredömen för tron.
Det är en invändning som brukar komma upp och som brukar återkomma, så det är väl bra om vi tar den igen och kanske lite mer grundligt. Och det är ju, det bygger ju inte på Bibeln helt enkelt när man säger att barn inte kan tro, utan det bygger på vad vi kan erfara. Alltså, kan vi uppleva barnens tro? Och det gör vi ju inte, utan vi ser ju inte vad som finns inuti barnet. Men vi får ju läsa i skriften, vad säger Bibeln om de små barnen?
Precis. Jo, men det här är ett jättestort ämne, barnet och tron. Vi har pratat i det här avsnittet mycket om barnen och tron och dopet och hur tron och dopet hänger samman. Så det finns ju anledning att återkomma till. Frågan är, Anders, vad tycker du? Tycker du att vi ska ägna nästa avsnitt åt ta upp den här frågan om barnet kan tro? Bland annat, och plus lite andra frågor.
Det tycker jag låter som ett bra förslag.
Ja. Men det här var jättespännande. Första avsnittet i podcasten Snacksalig. Och då ställer jag så, vad tycker ni, lyssnare? Har ni frågor? Har ni funderingar? Håller ni med? Håller ni inte med? Skriv gärna till oss och ställ era frågor. E-mailadressen anger vi här nedan i podden som ni kan skriva till. Annars så går det bra, jag kan säga det direkt, skriv till Martin 77 Luther @yahoo.se om ni har frågor till podden. Finns det ämnen som ni vill ta upp så kan ni också skriva. Har du någonting att tillägga, Anders?
Nej, vi kör väl på i nästa avsnitt om barnen och tron.
Mm.
Så det blir spännande.
Men vi vill gärna ha kommentarer. Så kom med kommentarer till det vi har sagt. Kom med invändningar gärna. Kom med kritik av det vi har sagt. Så kommer vi kommer läsa allt ni skriver till oss. Och vi tar åt oss allt ni säger. Men kom gärna med positiv respons också. Om ni har det. Om ni tyckte ni att det var bra, ska vi göra det på ett annat sätt. Så hör av er. Jättespännande det här tyckte jag. Jätteintressant. Och jag hoppas att alla ni som lyssnar till idag återkommer till nästa avsnitt. Nästa podcast. Där vi fortsätter att tala om barnen, tron och dopet.
Yes, tack för oss.
Hej då.